Ja, vi lever i en, vad jag tycker, mycket märklig tid just nu som jag skulle vilja kalla för enhetens tidsålder. Inom alla grupperingar, oavsett om de är religiösa, politiska eller ekonomiska, så strävas det febrilt efter enhet. Band knyts mellan grupper som tidigare har stått väldigt långt ifrån varandra, och bråttom tycks det vara också. Varför är det så oerhört bråttom, kan man fråga sig. Om vi tittar i kristenheten så innebär denna enhetens tidsålder också en tid av skiljevägar. För aldrig tidigare i vår historia har vi sett så många avfartsvägar bort från sanningen, bort från lydnaden till Gud och hans ord. Men så kan vi se hur alla dessa avfallets småvägar mer och mer går ihop till en bred gemensam väg för enhet. En slags avfallets ekumeniska väg. Alla möjliga villfarna grupperingar som ibland stått långt ifrån varandra räcker nu varandra händerna till enhet utan att för den skull korrigera sina villoläror. Lärofrågor tycks alltså inte längre vara så viktiga nu när enhet står högst på agendan. Istället för att ha Guds ord som utgångspunkt i denna strategiska enhetssträvan som vi ser, så verkar mystik och andliga upplevelser vara den grund som man bygger enheten utifrån. Än en gång så kan vi fråga oss då, varför denna brådska och vilken ande är det som driver på? Och så ska vi fråga oss om Gud vill, om han vill att Jesus sanna lärjungar ska vara med i denna globala ansträngning efter enhet. Rubriken för det här programmet är Vaccinationen mot Antikrists ande. Med det här så ska jag knyta ihop mina fyra tidigare program om kristen enhet och ekumenik. Och jag avser att utifrån Bibelns ord försöka visa varför Gud inte vill ha enhet till varje pris och vad han gör åt det. Jag kommer att ha berättelsen om Babels torn i första Moseboken i Gamla testamentet som utgångspunkt. Eftersom Babels torn står som en bild för mänskligt grundad enhetssträvan. En strävan som Satan driver på bakom kulisserna fram mot slutmålet som är Antikrists rike. Det här att Babels torn är en bild för mänskligt grundad enhetssträvan, det har till och med politiker förstått. Det ser man om man till exempel tittar lite närmare på intentionerna med den europeiska unionen, alltså EU. Visste du det att Babels torn faktiskt står som förebild när det gäller arkitekturen för EUs parlamentsbyggnad i Strasbourg? Det är ett dokumenterat faktum. Men det syns också på utsidan. Parlamentsbyggnaden i Strasbourg, den har formen av ett runt torn som ännu inte byggts färdigt. Och högst upp så sticker det liksom upp delar som ser ut som ett byggnadsskelett. Och det ska signalera att bygget pågår. Och om du tycker det här resonemanget verkar långsökt så ska du ta en titt på denna affisch, alltså en poster som EU tryckt upp för ett antal år sedan. Och den affischen innehåller i stort sett samma bild av Babels torn som konstnären Peter Bruegel målade år 1563. Skillnaden är att man på EUs affisch har lagt till en byggnadskran och lite byggnadsarbetare med mera som tydligt visar att man bygger vidare på Babels torn. Och så på affischen så står det dessutom skrivet så här: Europa, många språk, en röst. Vad EU-politikerna gör är alltså att vända på Guds domslut över mänsklighetens enhetssträvan. Man återupptar bygget av Babels torn, man överbryggar språkförbistringen och man samlar till en mänsklig enhet där Gud i praktiken blir lämnad utanför ännu en gång. Många i världen, både politiker och ekonomer, bygger alltså nu på ett nytt Babels torn och man har fattat fattat vad symboliken står för. Och då blir ju Bibelns Gud deras fiende i arbetet med att återuppbygga tornet. Vilka mer är då deras fiender och vem är då deras Gud, kan man fråga sig. Vill du titta på den här affischen som jag nämnde, så sök på internet i Google och i Googles bildsökning, och så anger du bara två sökord och då skriver du EU och så skriver du Babel, och då ska du hitta den bilden. Den är rätt häpnadsväckande med sina upp- och nervända stjärnor och så vidare. Om vi nu slår upp vår bibel så ser vi att människorna ska lyckas att bygga en enastående global enhet på jorden en gång. Det står så här på ett ställe, citat: och alla jordens invånare ska tillbe honom. Slut citat. Det här låter väl som en otrolig enhet, tycker du inte det? Tänk vilken enhet om alla människor tillber samma Gud. Men vem är då han som alla ska tillbe? Jo, bibelcitatet, det är från Uppenbarelseboken kapitel 13, vers 8. Och det handlar om att alla jordens invånare, förutom Jesus sanna lärjungar, ska tillbe odjuret Antikrist. Enligt Bibeln så ska denna världshärskare få makt över alla folk och länder, och alla ska följa honom, beundra honom och tillbe honom, alla förutom Jesu lärjungar. Detta är den enhet vi har framför oss, och då kan man ju fundera över hur världen kan komma till denna punkt. Och för att den här nya ordningen ska kunna uppstå på jorden så måste den helt klart föregås av en sådan blind ekumenik där alla olika vägar för både politik och andlighet närmar sig varandra mer och mer via dialog och kompromisser och utan att ta hänsyn till Bibelns varningar. Alla inriktningar och vägar strålar alltså samman i en bred väg för avfall, fullständigt bort ifrån Bibelns Gud. Eftersom Bibeln säger att Antikrist kommer i kraft av tecken och under och andliga manifestationer, så kan vi förstå att denna antikristliga ekumenik inte kommer att byggas utifrån doktriner och lärosatser. Den kommer att bygga på mystik och andliga upplevelser. Detta är det som lockar och som förenar och som till slut leder hela mänskligheten till en sådan förblindelse att man tar emot Satans falska Kristusgestalt och man tar emot honom som Messias och Gud, alltså Antikrist. Vi kan då förstå att Satan vill ha enhet till varje pris och att det är han som ligger bakom ett närmande mellan alla världens religioner, sekter och villoläror, men även ett närmande mellan dessa och politiken. Och jag vill hävda att det är precis där vi nu befinner oss i mänsklighetens historia. Detta närmande, denna avfallets ekumenik är ett tidstecken. Tänk på det. Vad är då Satans motiv till detta? Jo, han vet att om människorna når fram till en fullständig enhet, då finns det inte längre någon plats för evangeliet och då är hela mänskligheten förlorad. Det är hans mål. Bibeln förutsäger alltså en satanisk global enhet, och det är med andra ord ingen storskalig kristen enhet som vi har framför oss i ändens tid, och därmed inte heller någon världsvid väckelse som en del pratar om. Det är ett gigantiskt avfall vi har att vänta oss, som vi kan läsa om i andra Thessalonikerbrevets kapitel 2 i Nya testamentet. Många kristna kommer att vända sanningen ryggen och istället dras till myter och villoläror, där själva drivkraften är det stora intresset för mystik och andliga upplevelser. Och vi kan se lite av detta förhållande i andra Timoteusbrevet i Nya testamentet, kapitel 4, vers 3-4. Det står så här. Ty det ska komma en tid då människorna inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Slutcitat. När jag nu ser mig runt i kristenheten idag så ser jag att det här avfallet är på god väg. Men hur i hela världen kan det gå så här snett då? Jo, orsaken är enligt andra Thessalonikerbrevet att man inte sätter sanningen högst. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem, står det i NT 81. Och det var andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 10. Massorna kommer alltså att under falska religiösa former ledas rakt i armarna på antikrist. Ett annat passande namn på denna enhetens tidsålder skulle kunna vara den förantikristliga tiden eller tidsåldern. Vår tid är uppenbarligen den tid när världen görs redo för att mentalt, politiskt, ekonomiskt och religiöst enas under den sista tidens världshärskare. Och inom okulta kretsar som New Age så arbetar man där idag febrilt och medvetet mot just det målet. Och där tror man att år 2012 så bryter denna nya världsordning in. Och vad har då hittills stått i vägen för detta antikristliga enhetssträvande? Och varför ser vi denna utveckling just nu? Tankarna här går återigen till andra Thessalonikerbrevet, där det står om någon som måste röjas ur vägen först innan antikrist kan träda fram på arenan. Tankarna går också till berättelsen om Babels torn där Gud sände en splittring som hindrade denna globala enhet. Jag ska prata mer om detta snart. Så vi kan förstå att enhet inte alltid är bra och enhet är inte Guds yttersta mål för mänskligheten eller för oss kristna. Vi ser i Bibeln att Gud själv flera gånger har gripit in i historien för att förhindra människornas enhet, för att de inte ska gå evigt förlorade. Guds mål är att människorna ska omvända sig och födas på nytt genom Jesus Kristus. Och det har till och med många gånger lett till splittring. Tänk efter själv vilken storm det har varit runt även de sunda väckelserörelserna. Så gott som varje väckelse har ju gett upphov till splittring på något sätt som sedan har resulterat i ett nytt samfund eller en ny kyrka. Och frågan är om vi riktigt förstått hur Gud egentligen arbetar. Men allt detta så ska vi sen titta lite närmare på längre fram i programmet. Du ska få lite kött på benen till de här tankarna i alla fall redan nu genom att läsa. Vi läser Lukas evangeliet kapitel 12, vers 51. Menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er. Inte fred utan splittring. Och där var det slut på bibelordet. Och jag tror att jag skulle våga säga så här att utan att göra för stort våld på bibelordet. Inte enhet utan splittring. Nu så ska jag säga något om den sanna enheten från Gud, alltså sann koinonia. Det är så här att en del tror att Jesus inte kan komma tillbaka förrän alla kristna samfund och kyrkor förenats till en enda kropp. Och för att nå dit måste man då vara villig att kompromissa, och det då via dialog. Man menar också att en sån här enhet är viktig för att världen ska kunna tro. Och så pekar man på att Jesus ju faktiskt bett för de kristnas enhet. Och då måste väl detta vara väldigt högt prioriterat, både av oss och av Gud. Ja, som jag sa tidigare så står det inget i Bibeln om en sån här organisatorisk enhet i ändens tid bland de kristna. Istället beskriver Bibeln ett stort avfall. Och den naturliga följden av det kommer ju då bli en splittring i Kristi kropp. Eftersom alla såklart inte kommer att gå med på avfall. Sedan är det visserligen sant att Jesus bett om lärjungarnas enhet, men han bad till Fadern om enheten istället för att be oss kämpa för den. Fadern är alltså den som fixar enheten bland Jesu lärjungar, och Jesus har faktiskt redan fått vad han bett om. Skam vore väl annars, måste jag säga. Det finns alltså redan en enhet som är ifrån Gud, och det är andens enhet. Denna enhet kan redan idag locka världen till att tro. Men andens enhet är inte synlig som en strategisk eller organisatorisk enhet. En sån enhet är många gånger av samma natur som Babels torn. Nej, andens enhet däremot, den finns under ytan hos Jesus alla lärjungar, och den kan vara synlig i den villkorslösa kärleken som dessa visar varandra. De här lärjungarna, det är de som kommit via omvändelse vid Jesu Kristi kors, som där har fått uppleva på nytt födelsens under och som lever i trohet till Guds ord och till hans befallningar. Att bygga Babels torn, kyrkbyggnader eller verksamheter där människor blir upphöjda, det saknar värde för dessa Jesus sanna lärjungar. Så två sorters enhet finns inom kristenheten. Dels är det andens enhet som Gud ger Jesu lärjungar. Och så är det avfallets enhet som uppnås där mänsklig strävan efter kristen enhet går före troheten till Guds ord. De som väljer avfallets enhet kommer snart att slå följe med alla andra religioner i ett förverkligande av den sista tidens Babels torn, och det är antikrists rike. Nu ska vi hoppa tillbaka drygt 4000 år i världens korta historia för att lära oss Guds tankesätt beträffande enhet. Det finns helt klart profetiska paralleller mellan berättelsen om Babels torn och mänskligheten idag. Och här finns lärdomar som vi kanske har missat och som är viktiga att ha med oss idag i denna enhetens tidsålder. Guds vilja för människorna var redan från början att de skulle föröka sig och sprida ut sig över jorden. Och vi ska läsa om detta från första Moseboken kapitel 9 vers 1, och där kommer vi in i historien precis efter att Noa och hans söner med fruar och alla djur då också, efter att de hade klivit ur arken som räddade dem undan syndafloden. Och det står så här i Bibeln: Gud välsignade Noa och hans söner och han sa till dem: Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Slutcitat. Guds befallning till människorna var alltså att föröka sig och flytta ut över jorden, att uppfylla den alltså. Och det här är med all säkerhet en profetisk bild för Jesu missionsbefallning, att gå ut i hela världen och föröka lärjungaantalet. Men vad hände då vid Noas tid enligt vanlig mänsklig tradition? Jo, man gjorde inte som Gud sa, utan man gjorde tvärtom. Vilket vi ska se i den långa berättelsen om Babels torn. Vi ska läsa den nu från första Moseboken kapitel 11, vers 1-9. Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en lågslätt i Sinears land och bosatte sig där. De sa till varandra: Kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använde de som sten och som urbruk använde de jordbäck. Och de sa: Kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sa: Se, De är ett enda folk och har ett enda språk. Detta är deras första tilltag och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem, vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk och han därifrån spred han ut dem över hela jorden. Slut citat. Jag tror att detta Babels torn skenbart var ett tempel till Guds ära, inte ett avgudatempel. Och varför kan det vara intressant att tänka så? Jo, detta kan nämligen lära oss kristna något om vår tid, eftersom det är mycket som även idag skenbart är till Guds ära, men som i själva verket är försök till nya Babels torn. Och även i dessa fall så har Gud genom hela historien sänt splittring för att förhindra att vi lyckas bygga färdigt Babels torn, bildligt talat. Varför tror jag då att detta första Babels torn var ett tempel till Guds ära, fast visserligen skenbart? Jo, för det första så står det ingenting i Bibeln om att tornet faktiskt var ett avgudatempel. Det står inte heller någonting om att det fanns avgudar eller andra religioner vid den här tiden. Och räknar man på livslängderna så ser man att Noa och alla hans söner fortfarande levde vid tiden för byggandet av Babels torn, som ägde rum bara kanske 100-200 år efter syndafloden. Så Noa stod troligen nedanför och tittade på, om han nu inte själv deltog i arbetet. Det hoppas jag att han inte gjorde. Så människornas kunskap om syndafloden, om Gud och hans väldiga gärningar måste ha varit väldigt levande vid tiden för Babels torn och kanske fortfarande en naturlig del i deras vardagstro. Därför tror jag att det var så här, att när det i berättelsen står att man skulle bygga ett torn vars spets skulle nå upp till himlen, så är det mycket möjligt att människorna tänkte bygga ett tempel för sin dyrkan av just Bibelns Gud. Men det var väl en fin tanke, kanske någon säger då. Nej, detta var bara skenbart en hyllning till Gud. Bakom hela företaget så låg ju en komplett olydnad till Guds befallning eftersom man ville undvika att bli utspridda. Gud hade ju befallt människorna att föröka sig och sprida ut sig över jorden. Inte att samlas på ett ställe och bygga en katedral, om vi ska kalla tornet så. Gud hade inte heller befallt att han skulle dyrkas på det här sättet. Lydnad vill jag se och inte offer, säger Gud i Bibeln. Sedan fanns det också ett högmod med hela byggnadsprojektet. Människorna ville ju göra sig ett namn, som det står, alltså sätta upp ett slags baner under vilket alla kunde samlas i mänskligt grundad självförgudning och enhet. Man kan av texten förstå att Gud såg en fara i det här, och den faran bestod då i att människorna genom sin religion skulle bli så enade att de till slut skulle ha lämnat Gud helt och hållet utanför. Trots att detta på ytan kanske var en slags dyrkan av just Bibelns Gud, så skulle den leda till avfall på grund av människornas självfokusering och självförgudning. Det är uppenbarligen ytterst allvarligt om den sanna gudsdyrkan suddas ut på jorden. Och det ska vi se mer på senare. Så vad gjorde Gud då här? Klev han ner och mottog den kötsliga lovprisningen i deras ståtliga tempel? Nej, han klev ner och splittrade alla människor genom att ge dem helt olika språk så att de inte förstod varandra. Han stoppade alltså människornas enande. Så Gud vill inte ha enhet till varje pris, även om det skulle ske i religiösa former som till synes är till hans ära. detta tycker jag att man kan få lov att utläsa ur berättelsen om Babels torn. Nu kan man fundera över vad berättelsen om Babels torn mer har att säga oss kristna idag. När jag första gången observerade att i berättelsen om Babels torn stod att tornet hade en spets, så tänkte jag direkt på ett kyrktorn eller på en katedral, och på många sätt så kan vi nog jämföra deras bygge med våra kyrkbyggen. Gud har inte befallt oss kristna att komma samman för att bygga kyrkor, katedraler, tempel eller kristallkyrkor. Han ville ju inte ens att judarna skulle bygga ett tempel, ser vi i Bibeln. Men när vi kristna ändå byggt såna här saker, så har vi begått samma misstag som människorna gjorde för 4000 år sedan, och då har Gud gripit in igen. Som jag sa tidigare, så har ju Gud gång på gång under hela den kristna historien sänt väckelse, som faktiskt många gånger fungerat som en slags splittrande kraft. Och detta har han enbart gjort för att få oss ut i världen för att vittna om Jesus och för att förhindra att vi blir så enade och självtillräckliga att vi lämnar Gud helt utanför våra religiösa aktiviteter. Gud befallde alltså människorna på Noas tid att sprida ut sig över jorden och att föröka sig. Vi ska läsa vad Jesus befallde oss i den så kallade missionsbefallningen. Vi hittar den i Markus evangeliet kapitel 16, vers 15, där Jesus säger så här till lärjungarna: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Och i Matteus evangeliet kapitel 28, vers 19, så står det på samma sätt: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Slutcitat. Det här är en liknande befallning som den som Noa fick: gå ut i hela världen och föröka er. Då är ju den stora frågan om vi lyder den befallningen. Men när jag ser mig runt i kristenheten idag, så tycker jag att det allt för ofta liknar berättelsen om Babels torn. Vi sluter oss istället samman och bygger upp verksamheter med torn upp till himlen. Och ofta så sätter vi ett namn på verksamheten som blir som ett baner som vi enas och samlas under. I värsta fall så har den här verksamheten en människas namn. Sen på senare tid så har vi också börjat slå ihop våra byggen med andra tornbyggare för att nå ännu högre upp. Och att vi sen säger att allting är till Guds ära, det betyder ingenting, för Gud har inte bett om detta. När vi nu i denna enhetens tidsålder samlas till ekumeniska gudstjänster och konferenser, karismatiska konferenser, lovsångskonserter, bönemanifestationer med mera, så är det många gånger bara andliga upplevelser som utgör den grund på vilken vi kommer samman. Troheten till Bibelns budskap lämnar vi utanför, medan musiken, ropen och de andliga manifestationerna får lov att bullra på. Och jag tror att det är dags att pröva alla dessa uppmärksammade samlingar i ljuset av Guds profetiska och avslöjande ord för att se om Gud verkligen står bakom dessa. Står vi inte på biblisk grund i dessa sammanhang, så bygger vi på Babels torn. Finns inte lydnaden till hela Guds ord, så är allt detta bara oväsen i Guds öron. Ja, då ska vi titta lite mer på hur och varför Gud genom historien försökt motverka återuppbyggandet av Babels torn, alltså mänskligt grundad enhet. Vid det första tornbygget så gav Gud människorna en slags vaccination som bestod av en språkförbistring. Detta vaccin ledde till konflikt, splittring och fiendskap. Som en följd av detta så drog människorna upp gränser och man skapade länder. Och ur Guds perspektiv så var detta bättre än att människorna var helt enade. Vi ska läsa i Apostlagärningarna i Nya Testamentet, kapitel 17, vers 26. Gud har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo för att de ska söka Gud. Slutcitat. Av någon anledning söker alltså människor Gud säkrare om de inte befinner sig under samma flagga. Därför utgör strävan mot mänskligt grundad enhet en allvarlig fara för människors eviga liv. Bibeln ger oss dessutom facit över hur det kommer att gå i ändens tid när antikrist enar hela världen. Då har vaccinationen tappat sin kraft och då slår denna enhetssjukdom ut i full blom. Men vi kristna är som sagt också duktiga tonbyggare. Istället för att då vinna människor för Jesus så bygger vi gärna upp andra verksamheter. Vi bygger kyrkor, katedraler och till och med kristna stater som Vatikanstaten. Och många gånger är Gud lämnad helt utanför det här. Så därför finns det en vaccination från Gud som är avsedd enbart för de kristna. Och det är andedopet, hör och häpna. En sån injektion åstadkommer två saker. Och de är till synes helt olika men ändå lika viktiga. Den här vaccinationen, den ger både enhet och splittring. Dels leder ju andedopet till ett friskt och utgivande kristet liv där det primära blir att gå ut i världen för att vinna andra för Jesus. Då infinner sig en andens enhet mellan dessa Jesu lärjungar med automatik. Och så åstadkommer andedopet faktiskt en splittring i den kristna kroppen eftersom det alltid blir konflikt när Guds ande börjar verka kraftfullt bland de kristna och när lärjungar börjar leva i trohet till Gud. En sån konflikt leder också till att gränser dras upp och länder skapas, men då menar jag på den kristna kartan. Varje väckelse har ju gett upphov till nya kyrkor och nya samfund, och det är inte otroligt att Gud faktiskt vill ha det på det sättet. Det är ju hans ande som ligger bakom varje sund väckelse. Som du ser så är detta precis i linje med den vaccination Gud ger världen för att de ska söka Gud. Tänk dig nu hur det skulle vara om vi hade en enda kyrka som sa sig ha hela sanningen. Då skulle ju risken vara stor att Gud blev lämnad helt utanför detta också. Och där tycker jag att katolska kyrkan utgör en slags prototyp. Men när vi nu har en mångfald av kyrkor och samfund som hävdar lite olika saker så ger det faktiskt upphov till att vi fortsätter att söka Gud och sanningen. Och även då efter att vi har kommit till tro. Detta förhindrar en fullständig stagnation och ett färdigställande av ett kristet Babels torn, om vi ska kalla det så. Nu ska vi se om det här resonemanget möjligen har något mer stöd i Bibeln och vi ska börja med att läsa ifrån Apostlagärningarna kapitel 2, vers 1-4. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade, då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Slutcitat. Om man hade varit på plats denna första pingst och samtidigt hade haft god kunskap om berättelsen om Babels torn, då hade man nog blivit ganska häpen. För likheterna mellan dessa två händelser är ju slående, tycker du inte det? Plötsligt börjar folk att tala språk som de aldrig tidigare har kunnat. Den naturliga reaktionen på pingstens händelse borde ju då vara den här. Att man tänkte så här: tänker nu Gud att sprida ut även dessa lärjungar ut i världen på något sätt. Ja, det blev ju faktiskt följden. Dels började lärjungarna frimodigt att vittna om Jesus efter andedopet, och det kan vi bland annat se i Apostlagärningarna 4 och 31. Där står det: och de uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Slutcitat. Men den här frimodigheten, den retade upp de som inte själva levde i lydnad till Gud, och det ledde till att en förföljelse bröt ut mot Jesu lärjungar. Vi ser det i Apostlagärningarna kapitel 8, vers 1. Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Slutcitat. Som vi ser så ledde förföljelsen till att lärjungarna spreds ut till olika orter och senare då vidare ut i världen. Så vi kan med Bibeln som stöd säga att andedopet leder till splittring, men splittringen för också evangeliet ut i världen. Och utifrån det här resonemanget kan vi också få ett annat litet perspektiv då på Jesu ord i Lukas evangeliet kapitel 12, vers 51, som vi läste inledningsvis. Menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring. Slutcitat. Men andedopet innebär även en andens enhet, som jag sa tidigare. Detta ser vi också då i andens bok, Apostlagärningarna. Vi läser ifrån kapitel 4, vers 32. Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. Slutcitat. Vi ser i de här bibelorden, i alla de bibelord som jag nu har läst här, att ett äkta andedop ger en övernaturlig kraft och lust att vittna om Jesus och en villighet att acceptera förföljelse för evangeliets skull. Ett äkta andedop ger också upphov till en självuppoffrande kärlek där mitt egna inte längre är av så stor betydelse. Men så leder andedopet också till splittring i den kristna kroppen. Men detta leder i sin tur till att evangeliet sprids ut i världen. Och splittringen leder också till att vi alla söker sanningen än mer intensivt. Och mitt upp i allt detta så kan Jesu andedöpta lärjungar få uppleva en underbar andens enhet, och som då är en gåva från Gud. När man nu ser denna Guds avsikt med andedopet, så förstår man också att Guds ande inte är verksam i samlingar där man gång på gång håller på med självcentrerade och upplevelsefokuserade andliga övningar. Alltså mystik och spiritualitet. Ett äkta andedop har inget att göra med att rulla omkring på marken, skrika och gapskratta eller andra sådana här manifestationer som liknar det som man ser i okulta kretsar. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen till jordens yttersta gräns, står det i Bibeln. Det är Guds främsta avsikt med den helige ande. Så längtar du efter andedopet, dopet i den helige ande, så ska du inte främst be om detta för din egen skull, utan för ofrälsta människors skull. Då får du den kraft och den lust som du behöver för att vittna för världen. Jag tror att det kanske var så att den helige ande inte bara låg bakom det språkunder som skedde den första pingsten, utan även språkförbistringen vid Babels torn. Den helige ande är alltså en vaccination mot sådan enhet som kan kasta hela mänskligheten i fördärvet. Och då kan vi fråga oss, vad som skulle hända om den heliga ande röjdes ur vägen. Ja, om nu Gud genom sin heliga ande förhindrar att världen och de kristna enas utan att Gud själv står i centrum, vad skulle då kunna hända om den heliga ande röjdes ur vägen? Vad skulle hända om denna vaccination mot mänsklig enhet alltså miste sin kraft? Vi ska läsa om detta från Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 1-8, och det är ju då i Nya Testamentet. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa det detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Slutcitat. Här står alltså om att det måste ske ett avfall före det att antikrist träder fram och före det att Jesus sedan kommer tillbaka till oss. Avfall, det gör man ju från tro, så det här måste handla om ett stort avfall bland de kristna. I Nya Testamentet så kallas de på nyttfödda kristna för Guds tempel. Gud bor där idag. Om nu en kristen person avfaller så kommer Guds ande att lämna den delen av sitt tempel. Precis så gjorde Gud med sitt tempel på Gamla Testamentets tid, fast då var ju templet en byggnad av trä och sten. Så vad händer då när en stor del av kristenheten avfaller och Gud lämnar sitt tempel i stor skala? Vem sätter sig då i Guds tempel? Vem tar då hans plats där? Jo, när han som håller tillbaka, alltså Guds ande, röjs ur vägen, då bereds på detta sätt vägen för den sista tidens antikrist. På liknande sätt så blir det bland de icke-troende när Guds vaccination mot mänsklig enhet där förlorar sin kraft. Vaccinet som gavs vid tiden för Babels torn, det upplöses ju idag mer och mer genom avtal, förbund, nätverk, sammansvärjningar och andra enande konstellationer. De flesta människor tycker att det här med mänsklighetens enande, det är det bästa som kan hända, för det är ju en chans till fred i världen. Men ur Bibelns perspektiv är detta det värsta som kan hända. Det är ju ett nytt Babels torn, och det kommer att bli människornas fördärv. Högst upp i hierarkin kommer självaste antikrist till slut att sätta sig och utge sig för att vara Gud. Han kommer att inta den plats som Gud tidigare hade i de avfallna kristnas hjärtan. Och bakom allt detta strävande efter en enad värld så står alltså Satan själv. Han som av egen erfarenhet vet att självförgudning leder till det eviga straffet dit han vill få oss allesammans. Vad vill jag då få sagt med allt detta kanske lite invecklade och tunga resonemang? Jo, att vi nu befinner oss i en tid när risken är mycket stor att vi dras med i ett avfall om vi inte håller hårt om Bibelns sanningar. Nu måste vi läsa Bibeln som aldrig förr. Och vi måste inse det att enhet inte är Guds främsta vilja. Gud har inte befallt oss att fokusera på enhet som det yttersta målet för kristenheten. Gud vill först och främst göra varje människa till en Jesu lärjunge genom omvändelse, på nyttfödelse och lydnad. Och att Jesus också erkänns som Herre och Gud. Sedan vill han få ut Jesu lärjungar i världen för att vinna ännu fler människor till lärjungaskap. Jesu missionsbefallning är alltså det viktigaste, och det tror jag att vi håller på att tappa bort i fascinationen över allt annat än just det. Därför måste vi pröva all andlighet, all enhet och ekumenik mot Bibelns fulla budskap och mot Jesu missionsbefallning. Vi kan inte nonchalera troheten till Bibelns ord eller missionsbefallningen för att uppnå enhet. Jag har också i denna enhetens tidsålder velat få sagt detta. Att vi inte ska förfasa oss över att vi har en massa olika kyrkor och samfund. Det kan låta konstigt. Men jag tror faktiskt att Gud i en viss mån vill ha denna språkförbistring i Kristi kropp för att just förhindra ett Babels torn mitt ibland oss och för att kristenheten inte ska stagnera utan ständigt söka sanningen. Det kan kännas som om detta inte är den mest önskvärda lösningen, men det kanske är den enda vägen för att bevara evangeliet. Och jag tror att mångfalden kan vara en vaccination mot den antikrists ande som ju vill ha enhet till varje pris. Fundera och be över detta, för jag tror att det finns ett viktigt budskap till oss här. Men vi befinner oss nu i den tid då denna vaccination mot antikrists ande håller på att mista sin kraft genom avfall bort från sanningen. Denna tid är alltså den förantikristliga tidsåldern då alla människor genom avfall från Gud, från hans ord och från allt som är heligt ska göras redo till att frivilligt acceptera ett medborgarskap i antikrists rike. Frågan är då, vad har du ditt medborgarskap idag? Om du redan har det i himlen, så var rädd om det. Håll fast vid det med hjälp av bibelläsning, bön och vaksamhet. Om du inte har ett himmelskt medborgarskap idag, så skaffa dig ett innan det är för sent. Vägen dit är gratis, men den kostar samtidigt allt. För du måste överlämna hela ditt kära liv till Jesus för att få detta medborgarskap. Men det är värt allt detta, det kan jag garantera dig.